Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej.
All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Yeah, baby.
Sen har vi lite möte efteråt.
Ja. Ja. Aj, aj, kapten.
Tack.
Jag tycker att vi ska ha någon typ av så här... Se Jonas som någon typ av så här sjökapten eller fartygs
Men alltså allvarligt talat så är det ju han som styr det här skeppet.
Ja, det är ju det.
Vi bara, kan du klippa bort det där? Kan du få oss att låta lite smartare?
Så att efter varje avsnitt så följer 15 000 panikartade caps lock mail 3:15 på natten till Jonas som klipper.
Fuck, kan du ta bort det här?
Radio Play.
Kom igen, Helder! Really? Har jag så mycket daddy issues? Alltså, jag blev så kär.
Hej, Flora.
Hej, Frida.
Hur mår du?
Jag fick inget kaffe, det var slut i
fanns bara den som heter Stark.
Så att jag mår halvbra. Mm.
Jag sitter och smuttar på en kaffe med något sådär.
Nej, men jag tycker att jag mår helt okej. Det är som det.
Jag förstår. Berätta mer. Skoja.
Nej, men jag åker till Lissabon nästa vecka. Och det är så jävla mycket jag ska göra innan dess.
Flyttar du till Lissabon nästa vecka?
Ja, 10 mars.
Jag har inte tagit in det.
Nej, men nu kan du göra det. Varsågod. Och det ska bli skitkul. Men det är också så här, jag har typ... Du vet, haft en resan så här långt fram i tiden och inte riktigt tänkt på det. Så här, bokat allt och bara, ja men det löser sig. Mm. Och så nu kommer jag på att jag ska åka iväg och... På ett sätt känns det asskönt för att det är så skönt att komma iväg när man inte har någon som typ ringer och bara hej, hej, kan du fixa det här? Mm. Typ. För att det kan man inte när man är i ett annat land. Men det är också
där kan man inte göra någonting.
Nej, där kan man bara sitta och dricka kava. Men det är väl också lite det här med att man hoppas, eller min förhoppning är ju att jag ska kunna skriva min bok, min andra bok i Lissabon, eller delar av den. Och tänk om jag inte kan det då? Vad händer då?
Då blev det ingen bok.
Nej, då blev det ingen bok. Och det var tråkigt. Och då får jag jättemycket ångest. Skitsamma. Hur mår du?
I helgen vaknade jag upp av ett väldigt, väldigt bekant ljud. Och det ljudet låter ungefär så här.
Där Bauer är först upp. Där blir Lyxanin i tvåa. Olsson trea. Och nu kommer Petter Northug. Nu kommer han svepande. Och
han kommer fruktansvärt fort.
Nu är han trea Northug.
Det vill säga ljudet av skid-VM.
Ångest. Det där, för mig är det där, alltså att ligga hemma med feber och tvingas titta på det där för att det inte finns något annat bättre på tv.
Oj, 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 oj. Så inte min. Alltså för mig, det här är så här det mest trygga, välbekanta barndomsljudet. När det är typ så här, de här med de här tutorna och klockorna och kommentatorerna och längdskidåkarna som bara män som ropar ut olika efternamn och typ säger ja, och olika lines liksom om det.
Jag kopplar det där till liksom feberdrömmar, febervåndan och ta mig ur från det här.
Oh, gud, så himla olika uppfattningar. Men då i alla fall så fick jag sådana sjuka känslor. För jag insåg att jag typ är ihop med min pappa.
Ja, just det.
För när jag väcks av Andrea som ligger och kollar på det här och ropar ut efternamnen på de svenska åkarna. Och bara, kom igen, Hellner! Nej, men det var märkligt. För att min pappa är längdskidåkare och har åkt jättemycket. Så att jag är så himla uppväxt med det här ljudet kopplat till, vad är det snart, sportlov.
Mm.
Själv tycker jag inte om åka längdskidor, men bara hela den trygga situationen typ. Mm. Och det var väldigt speciellt då att höra sin pojkvän ropa och göra de ljud som ens pappa alltid har gjort liksom, och tittat på.
Men det är nästan som att man känner lite skam när man kommer på likheterna.
Ja, man sneglar, på Andreas och bara, really? Har jag så mycket daddy issues?
Typ. När jag och min kille började dejta så hade jag en... Jag har fortfarande en grej, men det var också då att jag så här, jag tyckte så himla mycket om hans underarmar. För han har så här väldigt mycket mjukt hår på underarmarna. Som är så här mörkt och lent. Så när man kammar det åt ena hållet, så här, stryker det runt ena, eller åt ena hållet, så är det väldigt skönt.
Mm.
Och jag kunde liksom sitta och, du vet, kolla i hans så här taggade bilder på Instagram och så titta på typ bilder där man såg mycket av hans armar. För jag bara, gud, alltså hans... Jag har en mobilanteckning som är så här, kan bara tänka på Isaks underarmar, Isaks underarmar, Isaks underarmar.
Vilken sjuk kroppsdel.
Jättekonstigt. Och sen så pratade jag med min mamma och jag frågade henne typ så här, men vad var det som fick dig att så här falla för pappa? Nu är inte de gifta längre, men... Då var de i 20-årsåldern och hon träffade honom på en bar, för de hade gemensamma kompisar. Och så satt han där med skjortärmarna uppkavlade. Och hon bara, nej men du vet, Magnus hade så jävla fina underarmar.
Gud, om det här är något genetiskt som ärvs ner i den kvinnliga sidan av den Flora Wiströmska släkten. Där alla kvinnor bara tänder på mäns eller personers underarmar.
Ja, men det är, så, alltså det är väldigt konstigt. Och jag vet ju det, jag kan ju fortfarande sitta och klappa pappas armar åt ena hållet. Alltså det mjuka hållet. Inte det, sträva.
Men är det att när du var liten att du har suttit och kammat och tittat mycket på din pappas underarmar? Och att
jag
du tar vidare med Isak?
Ja. Så att, ja, det är också lite daddy issues. Eller typ att man, eller jag älskar att se min kille, i och för sig mina kompisar också, köra bil. Alltså jag tycker det är hett liksom.
Ja. Nej, men jag kommer så himla tydligt ihåg första gången, för att Andreas har åkt väldigt mycket längdskidor och tävlat och gått längdskidgymnasium.
Wow.
Alltså första gången Andreas berättade för mig att han gått längdskidgymnasium. Alltså jag blev så kär. Alltså jag blev fortfarande det när jag säger det. Jag älskar att berätta det, för jag blev så himla varm inombords liksom.
Mm.
Och att det var en av de grejerna jag verkligen... Så här, det är inte där, bara därför jag, såklart. Men en av de grejerna som gjorde är verkligen att så här, shit, den här killen är så himla nice.
Kan du förklara varför du kände så?
För att han... det finns ingen annan jag känner som har gått längdskidgymnasium.
Nej, det är inte så många här i Stockholmstrakten.
Nej. Jag tänker att det är bara väldigt fina och genuina människor som lägger ner så många timmar i tights, svettandes i snö. Typ, och åker liksom rullskidor hela sommaren. Som är så himla så här...
Gör Andreas det?
Ja.
Rullskidor?
Ja.
Runt om i Vasastan? Bara...
Nej, alltså han har ett par rullskidor som står hos oss. Men han åker inte så mycket. Det är så mycket grus. Det är inte sopa. Men det är också så här, jag är också van att min pappa åkte rullskidor hela sommaren.
Alltså för mig är det så himla mycket typ en pappa med för mycket pengar som åker rullskidor.
Ja, för mig är det bara typ folk som älskar längdskidor och som vill åka det på sommaren också.
Ja.
Jag tänker att man inte ser så mycket. Alltså i Stockholm så är det ju säkert någon med någon 40-årskris liksom,
ja,
som
exakt,
kopplar
så
på sig ett par rullskidor som de har köpt dyrt online någonstans. Men annars ute i landet eller i liksom utanför city, där om folk åker längdskidor eller åker rullskidor på sommaren, så är det för att man har en true passion.
Såklart.
Inte för att man ska så här kokettera med någon svår ny hobby som typ cykling eller typ parkour eller typ rullskidor. Nej, men jag har verkligen tänkt på det, för att han, varför det är att man faller för någon.
Mm.
För mig var det en sån himla grej som ringade in honom, att han var någonting som de andra killarna som liksom kanske man såg flimma förbi framför en på Underbron inte var.
Mm.
Det är väldigt få före detta längdskidåkare på klubben Underbron i Stockholm. Synd.
Ja, det är faktiskt väldigt synd.
Och då...
Andreas kanske kan hosta en liten, liten klubb där.
Ja. Men att, vad heter det... Jo, men det är samma sak som att jag väldigt tidigt också gillade att han typ inte gillade så svår mat.
Mm.
Alltså att jag försökte imponera på honom med att vi skulle göra dumplings. Eller typ svåra konstiga grönsaker. Med det menar jag typ aubergine eller typ zucchini. I mitt hem så är det svåra konstiga grönsaker. Det är typ tomat och gurka. Allt utanför det är simla överkurs.
Har ni så här tomatklyftor som är lite så kylskåpskalla?
ja, så himla. Så det är uppväxt på med grönsaker. Allt annat har jag behövt lära mig själv senare. I alla fall, och då försökte jag imponera med det på Andreas, men det gick aldrig hem för att han vill bara äta typ stuvade makaroner, tortellinigratäng, hamburgare, tacos, tortellinigratäng. Ja. Kul att du frågar. Det är att man kokar tortellini.
Yes.
Man kokar tortellini och så lägger man ut det i en form som jag också tror kanske man häller lite grädde över, och sen så häller man ost över och sen gratinerar man den här tortellinen i ugnen. Mm. Allt jag hatar med mig själv, alltså någon typ av så här ängslighet och de bitarna har inte han typ.
Att det inte är så tillrättalagt liksom.
Ja. Jag kan inte tänka mig något värre än att vara ihop med en person som typ skulle köa utanför Secretsen Stuff för så super limited edition någon Japanese brand sneakers, eller som älskar typ att göra grejer med alger.
Fast alltså, grejen är att jag är så kluven där, för jag tycker också så här, en viktig beståndsdel för mig är typ så här, att man ska vilja ha det mysigt och fint runt omkring sig. Jag kommer ihåg när jag kom hem till Isak första gången och han hade typ ljuslingor och växter, och jag bara, japp, han blir det typ. För att jag bara kände så här, att jag kan inte vara med någon som bara så här slänger fram maten på bordet, kastar besticken på golvet eller så här. Men jag kan ju såklart det, men för mig känns det jätteviktigt. Alltså, där är man ju jätteolika, men jag måste ha någon som vill att man ska göra det lilla extra för att det ska bli trevligt. Och det är inte för att det ska vara så här fint på Instagram-bilden, utan det är för att så här, när man sitter där och snackar, så för mig så förhöjer det upplevelsen. Liksom. Sen kan ju det absolut vara en tortellini-gratäng, men då ska man tända ett ljus till den.
Det tänds ljus.
Ja, bra. Håller Andreas på att predika om sin skidåkning och vill få över alla till skidåkningssidan?
Nej.
Det kanske är svårt att få över folk på skidåkningssidan.
Det är en jävla uppförsbacke.
Bokstavligt talat. För jag har tänkt på det här med typ folk som yogar. Det är väldigt många som yogar som också vill då frälsa andra till att yoga. Eller liksom går runt och säger då att jag har hittat yogan och det här vill jag verkligen liksom... Ja, men lite präcka på det. Typ.
Lite frireligiöst på något sätt.
Ja, för folk kan bli, alltså, känna sig frälsta när det kommer till surdegsbröd. Att man har köpt en nice pastamaskin. Att man har börjat studsa runt på Friskis och Svettis, Flora Wiström. Att man har blivit vegan, Flora Wiström. Alltså, man kan ju gå runt och så här predika om sina så här nya nörderier. Och jag är väldigt så här medveten om att jag själv kan komma in i såna perioder. Och det är för att man typ gör sin research väldigt väl när man har kommit in i en ny period där man har hittat något man tycker är nice. Och då är det ju det som upptar ens värld. Och kanske för att man ska kunna gå all in i någonting nytt, så kanske det formar hela ens värld. Men att det är också det störigaste som finns när någon bara, men du, jag har börjat cykla. Vi tar klättring istället. Jag har börjat klättra. Ska inte du följa med och klättra? Det är så jäkla skönt. Det är så här bra. Man blir smidig. Det är så här roligt för man får hänga. Man får, du vet, att folk ska så här, då få över den på sin sida. Yoga är ju ännu värre.
Mm.
För då är man så här, jag är så himla lugn och skön efteråt. Och jag känner liksom att jag bara bottnar mer i mig själv och kommer bort från mitt huvud. Och, ja, men jag rekommenderar verkligen det här. Och...
Men är inte det härligt då?
Jo, alltså jag är ju likadan själv. Men det kan också vara så fruktansvärt jobbigt. Jag bara tänker så här, att det är väldigt lätt att gå runt och mässa om saker och tro att alla vill höra på det, bara för att man själv är så himla taggad på enzymer och fria radikaler, fast någon annan inte gives a fuck liksom.
Jag tror att så här, om man blir riktigt passionerad över någonting, så är det ju någonting bara i en som kliar, att man vill dela det med andra.
Ja.
Också av lite välvilja kanske. Att man vill känna sig shit, jag känner sig himla starkt för det här.
Typ så här,
jag vill ge den här starka känslan till min vän Flora.
Mm.
Men sen så...
Eller förra året när jag bara, jag ska sluta feströka. Jag har tittat på den här dokumentären nu och nu vet jag allt om rökning. Och jag bara, i podden bara, hörni, vet ni hur många som dör varje år? Alltså jag menar, man kommer in i såna perioder.
Yeah.
Man, jag, Flora.
Men jag tänker också att så här, det är så himla spännande att vi är... typ de första generationerna som överhuvudtaget har tid och pengar att kunna odla avancerade intressen på det här sättet.
Gud ja.
Alltså att kunna ens fundera typ så här, vad behöver jag i mitt liv? Jag kanske behöver finna lugn inom yogan.
Mm.
Alltså inte ens min morfar har gått och funderat på sig själv och sitt liv och vem man är på samma sätt som folk gör idag.
Alltså jag tycker att det är väldigt attraktivt med nörderi. Så det är ju där, det är det jag på något sätt vill särskilja. Nörderi och så här att hitta en passion eller att så här verkligen kunna någonting väldigt väl. Men sen är det skillnad på att tro att alla andra vill veta det man just har lärt sig.
Mm. Jag tänker att också att folk är väldigt känsliga för att undersöka om andras intressen är genuina eller inte.
Utveckla.
Att... om någon kommer att, eftersom vi lever i ett samhälle som är så himla identitetsbyggande i allt vi gör, att folk är väldigt medvetna. Om man yogar kanske man är väldigt angelägen om att Instagram om det, eller prata öppet om det. Kanske delvis för att man genuint gillar det, men kanske delvis också för att vissa vill kanske sprida en bild av sig själv som den yogande personen.
Mm.
Jag ser bara se framför mig att någon har köpt den här pasta. Vem har en sån pastamaskin som inte på riktigt har en italiensk liten restaurang i någon pittoresk by? Bara det är sin lilla varningsklocka. Men om någon har en, så här, en pastamaskin, och då kan jag direkt se framför mig att den personen har köpt någon väldigt snyggt designad bok om pasta. Och efter det börjar så här, predika om hur intressant pastans historia egentligen är. För att den har kollat på de här snygga fotografierna i den boken. Typ. Det tänker ena halvan av mig, och sen andra halvan av mig tänker... men vad härligt då. Eller då kan väl den få hålla på att göra det.
Mm. Ja, jag är med dig. Den här, apropå pastamaskin. Jag var inne på, vad heter han? Benjamin Ingrossos Instagram häromdagen.
Mm.
Alltså, hans tema på hans Instagrambilder är ju så här, han själv, lite musik och pasta.
Men det finns ju det klassiska typ klippet från, eller klassiska, gud vad jag... Gud, vad
pratar du om Wahlgrens värld nu?
Ja, jag pratar om en... Då finns det ju en scen där han bryter ihop efter att ha gjort överkokt pasta.
Ja, alltså det är det som är så roligt. Så när jag ser de här bilderna på någon så här linguini, tomate, partarello, då tänker jag bara på hur han har stått där och svettats. Fast det är också väldigt roligt, för varannan bild är också typ...
Vadå stått där och svettas? Det är så himla lite jobb i att göra pasta. Man står och tittar
han
på den.
Han kanske har en pastamaskin.
Ja, det är sant. Men jag tror att han bara kokar.
Ja, men det,
det handlar ju bara om patience.
Han kanske
timing.
Håller på att skapa en ny låt under tiden och då blir det lite sådär
så det jäser runt med grytlocken.
Ja. Men du sa en grej som jag reagerade på. Du sa, min morfar har nog inte ens tänkt tanken eller är inte intresserad av att få en ny hobby. Eller något sånt där sa du.
Jag tror att reflektera vem han är på något så här existentiellt eller så här, mer så plan. Alltså han har ju hobbys. Meka med bilar.
Nej, men för jag tänker på den grejen med pensionärer. Och så här, de gamla
grejer. Grejen med pensionärer.
Ja,
grejen ska vi ägna de gamla en tanke.
Gamla människor i ens närhet. Mm. Vanligtvis far- och morföräldrar. Mm. Att vi på något sätt förutsätter att de är allt, bara det de ger sken av att vara. Mina bröder har lite inställningen att ja, men mormor och farmor tycker att det är så kul att höra om vad som händer i vårt liv. När jag frågar vad de pratar om när de hänger. Ja, men de tycker att det är så kul. Jag bara berättar om så här, mina barn och vad vi gör om helgerna. Min cykeltur i San Francisco. Jag bara så här, ja, alltså, de tycker säkert att det är jättekul att höra på det här. Men... de här människorna har också saker att berätta. Alltså det känns som att väldigt många unga åker hem till sina mor- och farföräldrar och bara berättar vad som händer i deras liv för att de tänker att de gamla inte har något att säga.
När jag ringer min morfar till exempel, då ringer jag upp honom i några minuter och berättar om vad jag har gjort i veckan. Och sen lägger jag på. Då känner jag mig som världens bästa barnbarn.
Jag skulle vilja säga att du inte är världens bästa barn.
Bara för att jag tänker så här, okej, men nu har jag typ ringt och han har fått höra min röst. Jag typ ljusat upp hela hans vecka.
Ja, men vi minimerar de här människorna som har levt så jävla länge och så jävla visa till någon slags så här, vi invalidiserar dem och så här, pratar också med dem lite så här, ja, ja, åh, ska jag hjälpa dig lite? Åh, vad gott det här var. Och nu predikar jag om det här ungefär som om jag precis har upptäckt min pastamaskin. Men det jag har gjort det senaste året är att jag har börjat hänga med min farmor på ett väldigt nytt sätt. Min farmor är född 23, vilket gör att hon fyller, hur mycket? Den, nu 94.
Jag räknar på fingrarna.
Oh my god!
Alltså min hjärna är inte ens uppkopplad.
Hon är fortfarande väldigt pigg, hon har ingen hemtjänst eller någonting, utan hon bor där och hänger runt och jag åker ut till henne då och då. Och det senaste året så har jag, kanske delvis för att hon upplever att jag har blivit gammal nog, men också för att vi har börjat hänga kanske på ett annat sätt. Så det senaste året har jag börjat fråga henne saker. Hur var du när du var i min ålder? Vad var du ledsen för? Vad var du glad för? Sådana saker som öppnar upp till samtal som hon liksom hon har sagt flera gånger så här, Flora, det här har inte jag berättat för någon. En grej som hon berättade var till exempel att hon hade en ettårig unge och sen så låg hon på BB och födde sitt andra barn. Och min farfar kommer in i sjukhussalen och ser jätteglad ut. Och hon blir så himla pepp för hon tänker, gud vad kul att farfar, eller ja, han då, är så himla glad för det nya barnet. Så här, vad mysigt, vad härligt det känns. Och sen så ställer han sig där vid sjukhussängen och säger att han har fått ett stipendium och ska åka till Amerika i 1,5 år. Och det här är liksom hans... Han bara upplever sån otrolig lycka över det här. Och sen drar han. Och sen så har hon 2 små barn hemma i Sverige. En annan grej är att hon så här, flyttade till Göteborg när hon var i vår ålder och skulle börja plugga på Slöjdföreningens skola som idag heter HDK. På den tiden så gick flickorna textil, pojkarna gick trä. Också roligt att man sa flickor och pojkar om så här vuxna människor. Och hon ville bli möbeldesigner, hon ville bli arkitekt, hon ville hålla på med inredning. Så att hon gick till rektorn och fick bli den första tjejen att så här, gå trälinjen på HDK. Och sådana saker som bara plopp, ploppar ut där. Jag bara, jaha, det här är du. Världens coolaste person. Så att dagens passamaskin är att prata med era gamla och våga ställa dem frågor, för det är fan upp till dem att bestämma om de vill prata om det eller inte.
Jag fotade ju min farmor häromdagen.
Eller just häromdagen. Det, jag såg det.
Jag har varit så himla sugen så himla länge på att fota något med en person som är gammal. Som har lite rynkig hud och har levt life med grått hår. Och sen slog det mig ju att jag har en sån här gammal person i min närhet.
Just det.
Min farmor. Och då frågade jag henne om inte jag kunde fota henne. Och då först presenterade jag först, men kan inte jag bara komma hem till dig och ta någon bild på dig? Typ, att ta något foto. Och det tyckte hon kändes lite kul. Och sen så lät jag projektet växa till att så här, ringer upp lite senare och bara, hej, vad gör du på lördag? Jag har bokat en studio, en fotostudio i Stockholm och en hår- och make-person. Och jag har lånat lite kläder från Acne Studios.
Oh my god.
Och då fick hon lite panik och bara okej, men då måste jag gå till frissan först. Bara det ordet, gå till frissan, piffa. Och sen så kom hon då, det var ju jättekul.
Ja.
Att ha den relationen. För min farmor och farfar som är så superarbetarklass, så tror jag att det är väldigt abstrakt för dem att förstå det här med vad jag håller på med, att jag fotar och så. Och jag har sagt tidigare i podden att de inte riktigt har förstått eller tagit kanske det frilansandet på allvar eller att det ska bli någonting av det.
Mm.
Min farmor skickar ju mig arbetsannonser hela tiden, framförallt under sommarna. Sommarna får hon tycka att jag ska ta olika sommarjobb på Skansen och Gröna Lund och så vidare. Och det kan du ju absolut göra, men jag har ju redan ett jobb. Så bara det var väldigt fint att kunna så här, ta in dem i min värld på just något sätt. Det. Eller visa så här, kolla vad jag också kan här i den här fot, liksom. Att se att de fick se mig så här, rigga upp de här blixtarna, typ rigga upp alla skärmar och allting. Och jag kände liksom att sen när farfar och farmor såg och tittade på det, att de blev ganska typ imponerade och stolta och frågade mycket, men hur har du lärt dig det här? Och att det var ganska fint att så här, kunna få visa det för dem, att så här, vad jag gör på något sätt. Och samtidigt också jättefint att få fota min farmor, för hon hade så himla mycket så här coola poser i sig. Alltså när jag tittar på de här bilderna, efterhand ser hon ut som någon så här cool filmstjärna typ. Någon så här gammal Hollywood actress med så jävla mycket grace.
Har du någon så här tanke kring vad fotot ska vara?
Jag fotade
vara?
Storyn för min tidning Nuda. Ja. Så det blev som en liten porträttserie där i. Men det var väldigt, väldigt roligt, och då intervjuade jag henne lite efteråt om hennes på det här sättet. Kanske första gången också jag frågade väldigt många saker. Då ringde jag upp henne efter och pratade i typ 45 minuter ifall man skulle ta ut några frågor av det och publicera tillsammans med de här bilderna. Och det var väldigt... det är också väldigt spännande att prata med sin farmor för att kunna ha någon typ av måttstock och jämföra sitt eget liv med. Mm. Alltså när hon berättade om sitt när hon var ung och typ så här, hennes mamma jobbat som piga och hon liksom började jobba väldigt ung på ett hotell hemifrån. Och sen taggade han väldigt mycket om jordbruket som de hade hemma på gården. Mm. Och att det är så himla, ett så himla annorlunda liv.
Mm. Det ryms så himla mycket i så många människor som man inte riktigt ens anstränger sig för att ta reda på. Mm. Det är så jävla häftigt när man förstår. Liksom.
Mm.
Jag måste bara säga en grej om min mormor. Min mormor har bott i Hälsingland länge. Det är dit jag ofta åker också. Men hon brukar då i vanlig ordning gå ner till älven, ställa sig på stranden, kasta av sig baddräkten och stå där i sin nakna skönhet och ropa "Hej alla jägare!" Och så dyker hon i. Ja, sån är hon. Så det finns ju gamla och gamla liksom. Det är
fan vad härligt.
Det är fint.
Häromdagen så funderade jag lite över min klädstil i början på gymnasiet.
Mm.
Och då började jag tänka tillbaka på hur jag faktiskt såg ut och började liksom inse att jag, då var det väldigt inne inom hipstersvängen att klä sig väldigt mycket som en tant.
Ja. Mm.
Och jag gick till väldigt mycket till Skopan, en second hand affär i Upplands Väsby, som var väldigt, väldigt stor och väldigt... inte så urplockad och dyr som second hand butikerna inne i stan.
Mm.
Utan mycket lägre pris för att folk där ute lämnade in grejer. Och framförallt var det väldigt mycket dödsbon som hela tiden hamnade på Skopan.
En svag lukt av förmultnat kött.
Nej, men okej. Och då slog det mig i alla fall att jag bar ju kläder från dödsbon. Och att hela min garderob på något sätt är ju bara vad... kvarlämningar av olika döda änkor som heter typ Majken eller Majbritt. Och på ett sätt är det väldigt morbid att tänka så, men på ett sätt också väldigt fint att Inga Britts typ så här, skjorta med krås sen bars vidare på någon ung tonåring som spillde ner den med typ så här, vin och hångla i gräset. Typ. Gud vad jag aromatiserade det där. Så var det kanske inte. Och stackars henne, hon hade blivit jätteledsen om hon hade spilt vin på det. Säkert.
Verkligen, hon skulle aldrig spilla vin på sin
hon skulle aldrig göra det.
Då skulle hon lägga den i salt direkt.
Och om hon gjorde det skulle hon ha ungefär 511 husmorstips på att ta hand om det.
Alla sådana kläder borde ha en liten lapp i så här, fickan. Så här tar du hand om den här.
Och som de själva har skrivit. Mm. Gud, vi har ju sett att gamla tanter ska ha tid att sätta små skötselråd.
De har ju inget att göra, inte att prata om. De, fan. Ja, men det var ju så när man öppnade garderoben. Det var så här, det var så här dammigt. Och så här.
Men jag hade verkligen små typ så här väskor som någon folk hade typ broderat på. Och så här långa veckade kjolar. Typ så här tantskor. Alltså jag hade verkligen såna kläder.
Jag tog grejer ur min utklädningslåda.
Mm.
Apropå utklädningslådor så minns jag också en sån här inlämnad rock som vi hade på fritids i utklädningslådan. Som någon från något dödsbo. Där det var en kondom i fickan.
Va?
Förstår du vad som händer på det här fritidset då? Det var liksom det sjukaste. Så att, det kanske man ska göra. Antingen lämnar man så här husmors tips i fickorna eller bara lite roliga skatt.
Att hitta. Ja. Det är också väldigt häftigt med all kunskap som äldre kvinnor har. Som de har lärt sig av sina mammor, som de har lärt sig av sina mammor, som är kunskap som håller på att gå förlorat. Alla olika typer av husmorstips om vad man kan använda för med att, liksom, att städa hemma, hur man tar hand om olika kläder eller så här, enkla kurer för om man är sjuk. Mm. Alltså så himla mycket husmors kvinnlig kunskap som vi inte värderar och som de inte har liksom möjlighet att, som inte finns möjlighet i vårt samhälle, eller bara tid tror jag, för folk att ta in och lära sig vidare och bära med sig, för vi är så vana nu att all kunskap ska finnas på nätet, att vi inte är lika mottagliga att sitta och ta in den kunskapen som vi kanske borde från de äldre.
Mm.
Och att det är väldigt, väldigt tråkigt att all, det är ju väldigt mycket kvinnohistoria och som kvinnor har experimenterat och lärt sig hemma i sina kök som världen inte, som försvinner på något sätt. För man borde verkligen samla, eller kanske redan initiativ som gör, men folk som verkligen samlar kunskap från äldre och skriver ner din bok eller någonting.
Ja, men jag tänker på trilogin av Kristina Sandberg som handlar om Maj som växer upp i Örnsköldsvik. Och man får följa Maj och hennes hushållssysslor i princip i tre böcker, men också hur hennes liv präglas av att vara hemmafru. Hon ligger med en äldre man och blir gravid och då tvingas de gifta sig. Så det är så här, förutsättningar för äktenskapet är väldigt dåligt till att börja med. Men att det är så starkt just att, för de här böckerna, de är ganska så här i loop typ. Nu ska jag panera den här fisken, nu ska jag blanka bänken, nu ska jag mangla lakan.
Mm.
Och att jag lyssnade på hennes sommarprat tror jag det var. Och då så, alltså författaren sommarprat. Och då berättade hon att hon då hade pratat med sin mormor eller farmor eller vad det var. Om så här, hur man visade kärlek. Och att för dem så var det att visa kärlek var att så här, ha nymanglade lakan till sina barn. Att ha god mat på bordet. Att alltid ha det fint och städat hemma. För att man skulle liksom, det var så man visade omtanke. Men att idag så är det ju inte så vi visar omtanke. Det är en liten del av det. Men vi värderar mycket mer att man lägger en hand på en axel och säger gud vad kul att se dig. Men att det var inte verbalt på det sättet. Och det var så himla starkt sen att då läsa de här böckerna. Och förstå hur mycket så här, kamp och hur mycket kärlek som finns i de här handlingarna som man ibland kan känna sig. Varför fokuserar du på det? Varför tänker du så mycket på att duka fint? Kan vi inte ha det trevligt istället?
Är det en fiktiv berättelse?
Mm.
Att någon gör ändå liksom en berättelse på det här sättet om ett kvinnoliv.
Mm.
Jag kan bli så less ibland när, så fort om det är en film om typ med, om andra tidsepoker, och så kanske man ifrågasätter varför det är väldigt få kvinnor med i den här filmen. Så bara, men de var inte med och krigade, eller de var inte med och fattade det här statsbeslutet, eller de var inte med och gjorde det här och det här.
Mm.
Man bara, nej, men någonting gjorde de ju.
Alltså det
de,
finns ju en historietidning som heter Historiskan.
Ja, jag följer på Facebook.
Ja, jag kan i alla fall säga att den här trilogin av Kristina Sandberg börjar med att föda ett barn och sen är det sörja för de sina och liv till varje pris. Jag har ju bloggat nu i 10 år i mars, vilket är helt sjukt. Jag var 12 när jag började och hade ju ingen aning om att jag skulle kunna jobba som bloggare. Jag visste liksom inte att det ens var en möjlighet. Och sen har jag bara fortsatt att blogga typ varje dag i 10 år, vilket gör att jag har typ hela mitt liv dokumenterat, vilket är väldigt obehagligt.
Man trodde kanske att det skulle vara, vilket är väldigt härligt.
Ja, det finns två sidor av det.
Ja.
Och sen nu så i julas så blev jag uppraggad av en ny sajt som jag igår, 1 mars, började på. Och det är en sajt som heter BAM. Och det stavas med 3 A, för att det gick inte att regga ett A tydligen. Så då heter det BAM. och det var så fint, för de träffade mig och de var så här, Flora, det du står för är precis det vi vill förmedla. Och deras syfte är typ att det är en online-tidning. med fokus på, eller den riktar sig till tjejer som är medvetna, som så här, är smarta. Well, that's me.
Personer som jag, men som att är det smarta, finns, det är liksom medvetna.
Inte en så här, tidning med bara stiltips typ, mm. utan det är så här,
inte som Nya Rodeo.
Burn-stampen. Så att det är väldigt roligt. Det är så här, jag har varit inne och kollat på artiklarna de skriver. De är sjukt vettiga. Liksom.
Mm, jag var också inne och kikade på, mm. på den sajten. Det ser jättefint ut.
Ja, men
eller det passar dig väldigt bra. Alltså bara så hänger med här så går Flora just nu ut med att hon ska byta bloggportal.
Ja, och grejen är att när jag säger det här till folk så är folk så här, jaha, men förändrar det din blogg någonting? Och jag bara så här, det är ju en ny, liksom... en fräsch start. Men min blogg kommer ju fortsätta vara densamma, och för den som läser min blogg så kommer det inte vara en så stor grej. Men för mig som bloggare så är det en stor grej, för att de som läser inte vet är ju att man har ett helt en hel koncern bakom sig. För att som bloggare så jobbar ju jag med annonsering och samarbeten för att få in pengar. Och så då är det säljavdelningen på Aller, det är liksom folk som är ansvariga för, alltså redaktörerna och sånt på BAM. Jag kommer även vara krönikör, så det är en sån liksom korrespondens. Så att det blir liksom som
du
att byta jobb
nya,
helt enkelt.
Du får ju nya kollegor.
Ja. Och efter att ha varit på ett jobb i 3 år, det vill säga Metro, så byter jag nu till BAM. Och det har varit super... läskigt. Inte för att jag inte tror på BAM, utan för att det är alltid läskigt att byta jobb. Och bloggandet som yrke är fortfarande så pass vagt att när man skriver avtal och när man försöker liksom lägga ja, men så att det ska kännas schysst för båda parter, så är det väldigt mycket så inom hela branschen att bloggaren ofta kommer i kläm, fastän det är bloggaren som gör hela jobbet, mm. förutom då säljkakan liksom, som ofta man gör tillsammans. Men nu har vi det, nu känns det ju jättebra och så på BAM. Men jag tänker ofta på den grejen att som bloggare så folk blir fortfarande väldigt förvirrade med vad man håller på med och hur kan bloggen vara ett jobb. Och jag tänkte bara snabbt typ förklara hur fan vi som du och jag som bloggare kan tjäna pengar på det. Och det är helt enkelt så att som influencer så är man sitt egna varumärke. Det vill säga att allt det jag står för och skriver om och skapar kopplas till mig och mitt namn. Och det kan folk, företag, utnyttja genom att deras produkter...
Du får välja andra ord.
Men inte utnyttja som är negativt, smutsigt. Utan använda sig av.
Men det är inte bara du som person heller. Jag tycker väldigt mycket om liknelsen blogg som en tidning.
Mm.
Alltså att driva en blogg är som att driva typ ett internetmagasin. Där du kanske en dag ger ett recept. Eller så berättar du någonting om kläder. Eller så skriver du någonting om en åsikt du har. Eller så berättar du vad du har gjort. Alltså det är som en tidning men med en personlig avsändare. Som har väldigt mycket olika typer av innehåll.
Det är som en tidning där man är fotograf, redaktör, skribent, säljansvarig. Där man är allt.
Så att istället då för att vara en person som producerar så här mycket spännande material. Om olika artiklar och grejer. Som är det som kanske hamnar på en sajt. Om man är en del av en större team. Så tar du all den här kunskapen och alla dina idéer. Och du publicerar det på din egen plattform.
Mm.
Istället för att ge alla dina tankar och idéer till ett större företag där de blandas ihop med andra personers redaktionella material för till exempel en sajt.
Ja, skillnaden är att på min blogg också så försöker jag variera så att varannat inlägg är typ kanske lite mer redaktionellt. Ett filmtips, ett boktips, ett recept. Och vartannat inlägg handlar mer om mig. Och det är för att jag tror att många läser bloggar ungefär som man tittar på tv-serier. Att man är sugen på att veta vad som har hänt härnäst, och då gäller det också att fånga läsaren och att det blir lite storytelling, att man inte bara lägger upp några bilder och säger idag gjorde jag det här, punkt, utan att man tar läsaren i handen och låter läsaren så här, se vad som ska hända härnäst.
Jag blev så himla chockad, jag läste lite i Sandra Beijers kommentarsfält när hon pratade lite om sitt yrke som bloggare och sådär, och då fick hon en del kritik för det. Det var någon som skrev att hon tyckte att det var väldigt dålig stil av Sandra att ha sin blogg på det sättet hon hade och göra de här sponsorsamarbetena, för att allt på internet blir köp och sälj, och tyckte istället att Sandra skulle skriva om det hon ville men inte ha en egen blogg utan istället göra det direkt för Metro som en del av redaktionen. Men det är så himla sinnessjukt att Metro är också en annonsdriven plattform på nätet. Varför ska det vara bättre att hon inte gör det själv eller att hon, jämfört med att vara med i en större koncern? Alltså det är som att folk inte riktigt fattar, eller jag tyckte bara att det var så himla, himla konstigt. Jag tycker att det är så himla feministiskt positivt att kvinnor skiter i och ger bort sina idéer till större företag och tidningar som också drivs av annonser som de får in pengar på. Ja, utan alltså, att istället de tar allt det själva och bara, nej men jag gör något eget av allt det som jag kan komma på och tänka ut och skapa.
Mm. Och bloggandet är ju en bransch som är helt och hållet driven av kvinnor. Och egentligen, det finns några företag där det sitter män uppe och liksom lockar in unga tjejer är det ofta.
Och gud, det är någon som sitter i en van
och lockar in med godis.
Ja, verkligen. Men typ, det är klart att det alltid finns snubbar som lutar sig tillbaka och cashar in på det vi tjejer skapar.
Ja, men överallt där det finns... Ja.
Men i grund och botten så är det ju ett kvinnodominerat yrke som är väldigt, väldigt lukrativt. Alltså det är väldigt mycket pengar i omlopp i en bransch som bygger så mycket på vad tjejer gör. Så det är jävligt fett. Men då gäller det ju också att vara väldigt selektiv i sina samarbeten så att man kan så att det känns relevant för läsaren. Alltså jag skulle inte, om McDonald's hör av sig och säger vi har en ny hamburgare, så skulle jag inte skriva om den för att jag är vegan och mina läsare förväntar sig vissa saker av mig. Men om det är Interrail som kommer och säger vi vill att du åker med på en tågluff, så är det superrelevant, för jag vet att mina läsare kommer också säkert vilja åka på tågluff. Så att det handlar ju om att så här, matcha sina samarbeten med sitt vanliga innehåll. Men det är också helt orimligt att så många tycker att man inte ska göra några samarbeten alls. För att ska vi som jobbar som bloggare sitta varje dag och skapa material utan att få några pengar för det?
Jag tror att det finns väldigt lite förståelse för hur mycket tid du lägger ner. Alltså hur många timmar om dagen lägger du på bloggen? Om du tänker i att du väl fotar, planerar ut grejer, väl skriver. Alltså inte bara när du väl sitter och skriver, utan hela materialskapandet och planerandet och mejlandet.
Det är ju heltid.
Ja. Och då är det också sinnessjukt att någon ska förvänta sig att du har tid att lägga ner så mycket tid på någonting. Och att folk förväntar sig att få... Alltså uppenbarligen så uppskattar de ju att läsa och ta del av det du gör, och då förväntar sig att man ska att du ska ha tid att lägga det bara för att underhålla andra.
Ja. Nej, alltså jag
eller så här, det är klart att du är bra gör det för att underhålla andra, men det är väldigt få personer som har tid att lägga 6 timmar om dagen på någonting som man inte får pengar för. Det har man ju inte råd eller tid med ekonomiskt att ha en sån tidskrävande hobby.
Nej, precis. Och jag skulle ju lätt kunna lägga fler timmar, men sen så väljer jag att lägga de resten av timmarna förhoppningsvis på att skriva min bok. Liksom. Så att det är väl det att så här, när man är sin egen chef också, att det finns ingen som säger att nu är det dags att lägga på locket. Liksom.
Och det finns ingen som säger till mig att jag måste gå upp innan klockan 11.
Nej, precis. Det är svårt. Mm. Det är jobbigt. Ja, men hur som helst, fortsätt läs min blogg jävel om du gör
när
det.
När du hoppar?
Ja, men första mars.
När du hoppar.
Så att jag har gjort det nu när det här avsnittet kommer ut. Och jag tror även, och det här gäller oss båda, både dig och mig Frida, att vi har ett kommentarsfält som är en app typ, som heter typ Discuss.
Ja, jag också.
Mm. Det är därför jag inkluderar dig i det här. Mm. Att skräms inte av det, registrera er så har ni
man
det
måste
gjort.
Inte registrera sig. Det är det som är så sjukt. Jag trodde också det först. Jag bloggar hos Bonn.
Ja, men då kanske det inte är relevant att ens prata om.
Jo, men man kan ändå prata om det, för folk tror att man måste registrera sig. Aha. Och det nya kommentarsfältet Discuss, jag har i alla fall så, jag tror att det alltid är så på Discuss, att om man går in där och så ser man att man måste fylla i namn och registrera sig med Facebook eller whatever. Men det finns en lurig ruta längst ner man kan klicka i som står där det står I want to comment as a guest typ eller någonting. Klickar man i där, då behöver man bara skriva namn och så kan man skriva mail, och den mailen kan man hitta på. Och sen så klickar man sänd och så dyker det upp. Så behöver man inte registrera sig. Hm. För jag vet att när jag bytte också så var det väldigt många som bara började hålla på att registrera sig. Och bara, det är så jobbigt att registrera sig. Men sen så behöver man inte göra det.
Nej, men så. Om man är det så är man också det sen för all framtid. Man behöver aldrig logga in.
Nej.
Hur som haver.
Jag heter Frida.
Ja, men jag tycker vi gör en liten sån.
Frida då. Hallå, hallå. Man hittar mig på Instagram som Frida Vega, eller så hittar man min blogg på bond.se/Frida Vega. Flora, vart hittar man dig?
Ska jag inte säga att du har en tidning också?
Just det, och jag har också en tidning som heter Nuda. Och vi kommer snart att sätta upp vårt andra nummer. Men jag tänker att jag kommer kräkas ur mig grejer om det mer längre fram.
Det ser jag fram emot. Jag finns på Floravis med W på Instagram. Min blogg hittar du lättast på florasblogg.se. Men du kan också söka via bam.se. Och jag har ju den här boken då, som jag ska utstanna. Som finns på Bokrean nu.
Jag tycker det är så absurd varje gång du säger det.
Men jag kommer ihåg att jag kommer på att jag nämner det ganska sällan i podden. Läs gärna den.
Hashtagga gärna Flora Frida. Vi har fått lite här. Några som har hashtaggat.
Du lät så uttråkad när du sa hashtag. Du var så här.
Okej, okay, och här är ett moment som är lite omdiskuterat. Vissa tycker att det är kul, vissa tycker inte att det är kul. Ni som inte tycker att det är kul, kan ni stänga av podden? Det händer inget mer. Det är 30 sekunder till av det här. Hej då, vi ses nästa vecka. Till er andra. Det här är de hashtags som har kommit in. Chew.on
som har gjort en liten god smoothie bowl.
MVG Instagram game.
Ja, verkligen. Marie.noel
Smurf. Läckte upp en bild på sin kaktus. Någon har ritat
Jättenjorm.
Någon har borrat. Det är kul att olika personer gör.
Oh, det här passar i tema min farmor på HDK.
Klara Knutsson går i Floras farmors fotspår omedvetet. Maja is Batman har lagt upp en bild på oss. Det uppskattar jag framförallt när folk gör. Då mår jag bra. Då brukar jag visa Andreas. Kolla på någon här Instagram.
Fortsätt jättegärna att hashtagga. För det är så himla fint också. För vi går in där och tittar och kommenterar och har oss.
Art_by_Siri måste jag också bara säga. För hon har ritat av mig. Så. Tack till Jonas som
Lindskov heter han.
Som styr den här skutan. Skepp på hoj. Aj, kapten.
Ohoj. Nu ska vi ha möte med honom. Ja. Tänk om han hatar allt vi gör. Vi ska så här utvärderingsmöte nu.
Ja. Jag tror att Jonas kommer säga sluta gör grunda analyser om Trump. Ni kan inte. Det håller inte. Snälla, sluta.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.